Idag ska vi börja i första Johannesbrevets fjärde kapitel och läsa från början ett stycke. Mina kära, sätt inte tro till alla andar utan pröva om det kommer från Gud, ty många falska profeter har gått ut i världen. Så kan ni se vilken ande som är Guds. Varje ande som erkänner att Jesus Kristus har kommit i mänsklig gestalt är från Gud, men den ande som förnekar Jesus är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört ska komma och som redan nu är i världen. Men ni, mina barn, är från Gud och ni har besegrat de falska profeterna, ty han som är i er är större än han som är i världen. Det kommer från världen och därför talar de som världen och världen lyssnar på dem. Men vi kommer från Gud. Den som känner Gud, han lyssnar på oss. Den som inte kommer från Gud, han lyssnar inte på oss. Så kan vi skilja mellan sanningens ande och villfarelsens ande. Här har vi andefurste nummer 3 som ständigt står och knackar på våra kyrkdörrar. Vi har bekantat oss med försagdhetens ande och sömnaktighetens ande förut. Här har vi vår tredje ovän, villfarelsens ande. Och villfarelsens ande, säger Johannes här, opererar gärna genom falska profeter. Men det intressanta är inte de falska profeterna, utan det är detta att det finns människor som tänker och talar som världens barn. Och det finns människor som tänker och talar som sanningens ande. I det senare fallet så är man öppen för att lyssna till vad Gud säger och till vad äkta profeter säger. Men människor som tänker och talar som världens barn, de är lättlurade. De tar gärna emot falska profeter, de tar till och med hellre emot falska profeter. Och de är ett tacksamt villebråd för villfarelsens ande. Nu kan det ju tyckas så här att jag är, som det heter med ett fint ord, monoman, envis till gränsen för ren tjatighet om det här med människotankar. För vi ser, det handlar så väldigt mycket om att när vi börjar tänka och spekulera på egen hand i andliga ting, så blir det snett, det blir tokigt och all sköns andemakter kommer in i vår krets. Sömnaktigheten, försagdheten och, som vi ser här också, villfarelsens ande. Är det månntro en slump det här att det så lätt spårar ur när vi börjar spekulera på egen hand? Eller finns det någon sorts system i galenskapen? Ja, det gör det. Första Mosebok, tredje kapitel. Från början. Men ormen var listigare än alla andra markens djur som Herren Gud hade gjort. Han sa till kvinnan, skulle då Gud ha sagt, ni skall inte äta av något träd i lustgården. Kvinnan svarade ormen, vi får äta av frukten på de andra träden i lustgården. Men om frukten på det träd som står mitt i lustgården har Gud sagt, ni skall inte äta av det, inte heller röra vid det, så att ni inte må dö. Då sa ormen till kvinnan, ingalunda ska ni dö. Men Gud vet att när ni äter av det skall era ögon öppnas så att ni blir så som Gud och förstår vad gott och ont är. Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd eftersom man fick förstånd av det. Och hon tog av dess frukt och åt. Hon gav också åt sin man som var med henne och han åt. Då öppnades bådas ögon och det blev varsa att de var nakna och de fäste ihop fikonlöv och band omkring sig. Gud hade sagt till människorna, ni ska inte äta av det trädet. Ormen kommer inte och delar ut frukter ifrån kunskapens träd. Det han gör, det är att han lär kvinnan att tänka lite grann på egen hand. Ja, men det vore ju inte så dumt det här. Jag kan ju också räkna ut lite grann hur det borde vara. Vi har ju fått vårt förstånd ifrån Herren och det ska väl användas till något, kan jag tro. Brukar vi säga ibland, va? Och hon står där och ser på det här trädet. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av och att det var en lust för ögonen och att det var ett ljuvligt träd. Vi riktigt hör hur det knakar av människotankar i huvudet på henne nu. Hon visste vad Gud hade sagt, men så kommer alla möjliga andra tankar in. Och det här trädet, det har ju ett väldigt klurigt namn. Kunskapens träd på gott och ont. Har vi egentligen förstått varför all tokighet börjar med kunskapens träd? Skulle det inte varit bra mycket mer naturligt om det hade hetat egoismens träd? Eller elakhetens träd, eller själviskhetens träd, eller vad ni vill. Men kunskapens träd. Bara detta namn tycker jag är så fascinerande och visar att det här kan ju inte gärna vara en påhittad saga. Därför i alla tider när människan har hittat på hur eländet i världen började, så har det alltid varit mer eller mindre någonting av egoismens träd. Vi kan tänka på 1700-talsfilosofen Rousseau, som förklarar att människan innerst inne är god, men all synd i världen började med att någon tog ett markstycke, avgränsade det och sa: detta är mitt. Det är alltså egoismens träd. Människan är god, men sen så kom det en samhällsordning, det vill säga avstyckade markområden, som gjorde att människan, trots att hon var god, började att bete sig som om hon var egoist. Detta är evangelium enligt Rousseau. Det tror de flesta människor på än idag, därför att det här var tankegångar som Marx fiskade upp. Och det är ju aldrig fel på människorna, det vet du ju idag, utan det är alltid fel på samhället. Och om bara samhället blev lite förändrat, så skulle den där godheten som finns innerst inne i människan, den skulle blomma ut på vanligt sätt. Och det ser vi ju i Sovjet hur bra det går. Polen har några av er varit i häromdagen. Så att det är fascinerande att se att Bibeln har en helt annan förklaring till hur det började. En helt annan förklaring. Bibeln talar om kunskap. Kunskapens träd. Och när vi sedan möter ordet kunskap här och var i Bibeln, så är det en väldigt dubbelbottnad förkunnelse vi möter. Ena stunden talas det väldigt väl om kunskap, det är en nådegåva att kunna tala kunskapens ord. I nästa stund så prisar Jesus sin himmelske fader, som i Matteus 11:25, där han säger si så här: jag prisar dig, Fader, himlens och jordens herre, för att du har dolt detta för de lärda och kloka och uppenbarat det för dem som är som barn. Ja, Fader, så har du bestämt. I ena stunden är det bra med kunskap, andra stunden är det jättedåligt med kunskap. Vi har läst förut i första Korinthierbrevet 1, och jag tror vi ska göra det igen, därför att det är en så väldigt innehållsrik text. Vi börjar i 18 versen. Talet om korset är en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som räddas är det en Guds kraft. Första Korinthierbrevet 1:18. Det står skrivet: jag ska göra de visas vishet om intet, och de förståndigas förstånd ska jag utplåna. Var finns nu de visa, de skriftlärda och denna världens kloka huvuden? Har inte Gud gjort världens vishet till dårskap? Ty eftersom världen omgiven av Guds vishet inte lärde känna Gud genom visheten, beslöt Gud att genom dårskapen i förkunnelsen rädda dem som tror. Judarna begär tecken och grekerna söker vishet, men vi förkunnar en Kristus som blivit korsfäst, en stötesten för judarna och en dårskap för hedningarna, men för de kallade, judar som greker, en Kristus som är Guds kraft och Guds vishet. Guds dårskap är visare än människorna och Guds svaghet starkare än människorna. Bröder, tänk på när ni blev kallade. Inte många var visa i världslig mening. Inte många var mäktiga, inte många förnäma. Men det som är dåraktigt för världen utvalde Gud för att låta de visa stå där med skam. Och det som är svagt i världen utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam. Och det som världen ser ner på, det som ringaktas, jag som inte finns till, just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till, så att ingen människa skulle kunna vara stolt inför Gud. Genom honom finns ni i Kristus Jesus, som har blivit vår vishet från Gud, vår rättfärdighet, vår helighet och vår frihet. Som det står skrivet: den stolte ska ha sin stolthet i Herren. Paulus talar här om att det finns två sorters kunskap. Eller som man säger här, två sorters vishet. Och vi ska lite mera gå på djupet i det här. Det finns denna världens vishet och så finns det Guds vishet. De är inte blandbara med varandra. Det är det första vi kan notera. Det är väldigt svårt att gå omkring och ha lite av varje. Det blir ingen salig utan det blir en osalig blandning. Och det i sin tur beror på att de här båda typerna av kunskap är varandras fiender. Världens kunskap föraktar Guds vishet. Och Guds vishet är fientligt inställd till världens kunskap. I samma ögonblick som man säger detta så blir man lätt beskylld för att vara anti-intellektuell. Man blir en sorts mörkman av något slag och det får man ta på sig. Vi är kallade att bli dårar för Kristi skull. Guds vishet och världens vishet fungerar på helt olika sätt. Världens kunskap, det är den vi är mest förtrogna med. Vi brukar säga, kunskap är makt. Kunskap är makt. Ju mer kunskap jag har, ju fler flotta titlar jag har, ju fler betyg och papper på min kompetens jag har, desto fler av denna världens dörrar står i regel öppna för mig. Ju mer jag kan, desto fler möjligheter har jag. Kunskapen är därför, denna världens kunskap är därför ett maktinstrument i min hand. Det är ett redskap med vilket jag, som det brukar heta, förverkligar mig själv. Den kunskapen, den väljer jag till innehåll och omfattning. Har jag satt mig i sinnet att jag ska bli neurokirurg och jag överhuvudtaget har möjligheten att bli det, så är det bara att ånga på tills man har den rätta kompetensen. Det är jag som har valt vilken kunskap jag ska tränga in i och det är jag som bestämmer, åtminstone delvis, när jag anser mig färdigutbildad. Den kunskap jag skaffar mig, den önskar jag helst ska bli så heltäckande som möjligt. Inom det område som jag önskar tillägna mig. Jag ska själv kunna överblicka hela området. Jag vill ha en så fullständig kunskap som möjligt. Ju mer kunskap jag har, desto mer ärad blir jag i människors ögon. Det är denna jordens, denna världens kunskap. Sen har vi Guds vishet. eller Guds kunskap. Den fungerar i princip på motsatt sätt. Den är inte ett maktinstrument i min hand, utan den är någonting med vars hjälp Gud formar mitt liv. Vi har talat om att vandra i anden. Och för att vi ska kunna vandra i anden så behöver vi uppenbarad kunskap från Gud. Och det är den kunskapen det handlar om här. Den gudomliga kunskapen, den som vi får, inte för att förverkliga oss själva, utan för att förverkliga Kristus. Det är den som gör oss till lemmar i Kristi kropp. Den kunskapen, den väljer inte jag, utan den väljer Gud. Och även om Gud är intresserad av att vi ska ha ett, ska vi säga, ett grundkunnande i andliga ting, så fungerar ofta inte den andliga kunskapen så där heltäckande som den världsliga kunskapen gör. Ett litet exempel. Gud kan säga till dig att åka hem till fru Johansson och ta en kartong jordgubbar med dig. Och så säger han inte mer. Det är ofta så. Man prövar det inför Herren. Man känner, ja, det var Herren som sa det här. Vad i all sin dag ska jag hos fru Johansson med jordgubbar till? Hon är väl på jobbet så här dags. Det är naturligtvis ingen hemma. Och det är svårt att komma dit. Jag måste ta en taxi. Så kommer alla de mänskliga tankarna. De som tycker att det här var dårskap i kubik. Stolligheters stollighet. Men si, fru Johansson, hon fyller 75 år och det är ingen som har kommit ihåg henne. Hon har tagit ledigt och hon är hemma och inte en kott har hört av sig. Du kommer med dina jordgubbar. Och hon blir glad. Men den andliga kunskapen, den tillfredsställer inte vår nyfikenhet. Gud skulle kunnat säga allt det här till oss. Ta nu en ordentlig kartong jordgubbar, ett fång röda rosor och så åk hem till fru Johansson. För hon sitter och håller på och fyller 75 år och det är alldeles tomt här hemma hos henne. Hon är väldigt ledsen och besviken. Det skulle Gud kunna säga, men han gör ofta inte det. Därför att den andliga kunskapen är oftast inte heltäckande. Den är alltid lite grann av en dårskap. Inte bara för människorna runt omkring oss utan också för dig och mig själva. Och det är en prövosten för att se hur långt är vi villiga att följa. Och framförallt hur långt är vi villiga att avstå ifrån vår eviga längtan att bedöma själva vad som är bra och vad som inte är bra. Vi har en outrotlig önskan att få se meningen i allting. Och det är ofta därför som vi i vårt världsliga kunskapande bygger upp sådana heltäckande, komplexa system. För att vi ska se en bakomliggande mening, gärna en frikopplad ifrån Gud. Men Gud vill att vi många gånger ska avstå ifrån att på stubben få veta meningen. Han vill att det ska räcka med att vi tar emot kunskap tillika med en visshet om att det var han som gav den kunskapen. Det ska räcka för oss. När vi kommit fram till den ståndpunkten, då är vi ödmjuka. Inte förr. Andlig kunskap är en färskvara. Andlig kunskap är färskvara. Den ges inte i princip, ges inte i första hand kan vi säga, för att tillfredsställa vår nyfikenhet. Utan den ges för att det ska hända något i våra liv. Det är så viktigt att vi kommer in i en livsform där vi lever av uppenbarad kunskap. Därför att då är vi tillbaka i det tillstånd Adam befann sig före syndafallet. Guds tankar var då hans tankar, och de var så självklara för honom att han såg inte att han var naken. Våra svårigheter ligger i att jämsides med Guds tankar har vi alla möjliga egna tankar. Ofta inte bara ett system utan många system av tankar och funderingar. Det leder till förvirring, det leder till handlingsförlamning, det leder till att vi kör fel. Det är viktigt, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Det är viktigt att när vi får uppenbarelse från Gud så ska vi inte slå oss till ro förrän den uppenbarelsen har fått åstadkomma den effekt i våra liv som den var tänkt att framkalla. Vi kan se ett par exempel på det här. Vi behöver inte bläddra så mycket i Bibeln. Du vet hur det var när Jesus lämnar lärjungarna och far upp till Fadern. Så säger han att ni ska få den heliga ande. Och med anden ska ni få kraft till att bli mina vittnen. Och sen så går lärjungarna och lite annat folk, de var ju 120 pers ungefär, och satte sig i den övre salen och bad. Vad bad de om, tror ni? Jag tror de bad om den heliga ande. Eller du kan ta Elia. Gud uppenbarar sig för Elia och så säger han: träd fram inför konung Ahab, ty nu vill jag låta det regna på jorden. Och Elia, han dansar inte så runt och säger pris för Gud, lov och tack och ära och så här. Utan han trädde fram inför kung Ahab, och vi vet hela den här historien med Baals profeterna och med offeraltan och allt det här. Men vad gör Elia sen? Jo, sen sätter han sig och ber. Ja, men Gud hade ju redan sagt att det skulle regna. Ja, just det. Men Elia ger sig inte förrän det Gud har uppenbarat också kommer till stånd. Låt oss säga att någon andesmord person profeterar över dig och börjar tala om det som är din framtid. Nu är det så att alla som vandrar i andras profetior är inte Guds barn. Utan alla som leds av anden inifrån sig själva, de är Guds barn. Så att det börjar alltid med när du hör en annans profetia på det här viset att du prövar det inför Herren själv i ditt inre. Men anden i ditt innersta säger ja till den här profetian. Vi förutsätter det. Det är en riktig profetia och du har tro för att den är sann. Vad gör du sen? Går du hem och lägger dig på utdragssoffan och lägger en kudde under huvudet och väntar tills profetian går i uppfyllelse? Svar nej. Det gör du inte. Flyger omkring som ett torrt skinn och på allt sätt själv försöker förverkliga den här profetian? Svar nej, det gör du inte heller. Vad gör du då? Jag
börjar i trons
ord. Ja, det är ju en möjlighet. Men i princip, du börjar att be Gud om att det du har fått uppenbarat också ska ske. In till dess att det sker. När det kom upp ett litet mål över horisonten så sa Elia till sin medarbetare att nu är det bråttom. Spring och säg till kung Ahab att han spänner för annars blir han sittande här på Karmel. Och sen var Elia så uppfylld av helig ande och kraft att han sprang framför kung Ahabs vagn med alla hästarna ända till in emot Israel, som det står. Han sprang i anden, Elia. Det var inte dumt. Det fick han på köpet. Men det jag vill stryka under i detta är att andlig kunskap, den ges för att det ska hända något. Det kan vara som i det här exemplet med jordgubbarna. Du bara tar fram en kartong jordgubbar och ringer efter en taxi och åker till fru Johansson. Det kommer direkt an på dig, det som ska hända, och du gör det. Men ibland finns det alltså situationer där det inte bara är att göra det som uppenbarelsen talar om. Därför att det uppenbarelsen visar dig kanske är något mer långsiktigt än att åka direkt hem till fru Johansson. Okej, då är det ett böneämne in till dess att du får mer kunskap. Eller tills dess att Herren öppnar de dörrar som behöver öppnas. Och du ser, detta är någonting som har fötts fram i uppenbarelse och bön i förening. Jag sa för en liten stund sedan att den andliga kunskapen är en färsk vara. Och jag förklarade mig kanske aldrig riktigt. Men låt oss nu tänka så här. Du är en totalt nollställd människa som börjar leva av uppenbarelse. När denna underbara form av liv tar sin begynnelse. Vi antar att du är som Robinson Crusoe på en ensam ö och du har ingen bibel, du har ingenting. Du har ingen föreställning om några gudar eller någonting, men Herren börjar uppenbara sig för dig och du börjar att vandra i anden. Vad händer då i denna ljuvliga och lite särpräglade form av tillvaro? Jo, allt eftersom du får mer och mer uppenbarad kunskap om Gud så får du också mer och mer teologi. Därför att du glömmer inte av från gång till annan vad det var Gud ledde dig till. Utan allt eftersom du har vandrat med Herren så får du också mer och mer erfarenheter av hur Gud brukar göra. Och hur liksom andliga sammanhang fungerar. Så att när så att säga uppenbarelsen i egenskap av färskvara har slutat att vara färskvara, så har du en sorts frystorkad variant. Och det är den vi kallar teologi. Och ju mer du samlar på dig den sortens kunskap om Gud och om andliga ting, desto mer stiger frestelsen till att inte söka ny uppenbarelse. Jag sa att ju mer du samlar uppenbarelse på hög, desto mer ökar frestelsen för att du inte ska söka ny uppenbarelse. Undan för undan börjar du tycka att men det här, det kan ju jag. Jag vet lite jag också. Vi återkommer till detta i undervisningen många gånger, men det är så viktigt här. Nu är det så att i Guds ord talas det i och för sig inte illa om lagrad kunskap. Om den bara används rätt. Därför vi är inte kallade av Gud att gå omkring med någonting som läkare kallar för Korsakovssyndrom, då man lider av en total inpräglingsförlust. Så att man kommer inte ihåg från en stund till en annan vad som hände för 5 minuter sedan. Utan man bara handlar i ett sorts evigt nu och i en total förvirring. Det är vi inte kallade att göra. Gud har inget emot att vi spar på kunskapen. Det är bara det att den här lagrade kunskapen, den måste användas på rätt sätt. För den kan användas på fel sätt. I Bibeln talas det på många ställen om att lära känna Gud. Och det är klart, det gör du genom uppenbarelse. Det är bara genom uppenbarelse som du kan lära känna Gud. Vi kan kolla i Bibeln för säkerhets skull, så att du ser att jag inte står här och pratar i nattmössan. Matteus 25 igen. Nej, inte 25. Matteus 11 menar jag. Och 27. Matteus 11 och 27. Allt har min fader anförtrott åt mig, och ingen känner sonen utom fadern, och ingen känner fadern utom sonen och den som sonen vill uppenbara honom för. Du kan aldrig lära känna fadern om inte sonen uppenbarar fadern i ditt inre. Men sen fungerar det naturligtvis så att den uppenbarelsen, den både har du kvar och söker en ständig förnyelse av. Varje morgon när vi samlas till lovsång och vi kommer lite rostiga och lite trötta och lite så här med ögonlocken på halvstång, vad är det som händer när vi prisar Gud? Jo, uppenbarelsen förnyas av vem Gud är. Men det blir ju samtidigt så att det blir så att säga ett sorts liv i den kunskap vi redan hade förut. Den kännedom om Gud som vi redan hade. Och som är så att säga uppenbarelse vi har fått förut. Jesus säger det är evigt liv att de lär känna dig, den enda sanne guden. Och den du har känt, Jesus Kristus. Och det är ju inte bara färsk kunskap, utan det är också gammal. Det är en sorts blandning av gammal och färsk kunskap i praktiken. Därför att en fungerande Guds uppenbarelse i vårt liv, det är ingenting som vi bara kan ta emot från ögonblick till ögonblick. Utan det är också någonting som hela tiden växer i våra liv. Gud vill ge oss en växande uppenbarelse, kunskap om honom själv. Och fast den uppenbarelsen alltså är i och för sig en färskvara, så vill också Herren skapa i oss en växande uppenbarelse av vem han är. Det här är inte så lätta saker att uttrycka precis i ord. Jag ser att en och annan rynkar pannan här och ser lite förbryllad ut. Vad menar Karin egentligen? Men detta är saker som man verkligen får vara i stillhet och meditera över. Därför att det kanske inte tankar vi tänker varje dag. Hur blir den här frystorkade kunskapen någonting som sprider död och förintelse omkring sig? För det kan den göra, det vet vi. Hur går det till? Jo, i det ögonblick den blir ett instrument för min makt. För det är den världsliga kunskapens absoluta kännetecken. I det ögonblick uppenbarad kunskap blir ett instrument för min makt, då är den inte längre uppenbarelse. Och när jag talar om makt så är det ett väldigt vidsträckt begrepp i det här sammanhanget. I det ögonblick den blir ett instrument för mitt anseende, kan du lika gärna säga. Och ett tredje ord, när den blir instrument för vår trygghet. Makt, anseende och trygghet. När kunskapen får fylla de funktionerna, då blir den av ondo. Vi kan se hur det gick för Gideon. Jag brukar ibland ta fram Gideon, ni vet han med midjaniterna och allt det här, som ett gott exempel på hur man ska bära sig åt om man vill ta en nådegåva ifrån någon. Det kan vara bra att veta kanske. Så vi slår upp i domarboken. Och det är väl, ska vi se, 8:e kapitlet. När Gideon har vunnit sin brakseger och folk är alldeles hänförda av lycka och glädje och entusiasm. För Gideon, han har ju fungerat utifrån en uppenbarelse. Och vunnit en mäktig seger som han aldrig skulle kunnat vinna om han hade handlat efter egen tankeförmåga. Då hade han dratt och stav med alla de här 30 000 gubbarna vad det var. Det hade gått åt skogen. Domarboken 8:22. Och israeliterna sade till Gideon: råd du över oss, och så som du, sedan också din son och din sonson, ty du har räddat oss ur Midjans hand. Men Gideon svarade dem: jag vill inte råda över er, och min son ska inte heller råda över er, utan Herren ska råda över er. Det var ju bra svarat. Jag vill alltså inte använda min uppenbarelse och den seger jag vunnit för att skaffa mig makt och anseende. Men sen kommer det en ypperlig bild av hur försåtligt det är när vi berömmer varandra. Hur ska ni kunna tro, ni som tar emot pris av varandra, säger Jesus till fariseerna. Och det går dåligt för Gideon i fortsättningen. Därför att han tog i alla fall åt sig lite grann av äran. Och Gideon sa det ytterligare till dem: ett vill jag ändå begära av er. Var och en må ge mig den näsring han har fått som byte, ty midjaniterna bar näsringar av guld eftersom de var ismaeliter. De svarade: ja, vi vill ge dig dem. Och de bredde ut ett kläd och var och en kastade på detta en näsring han hade fått som byte. Och guldringarna som han hade begärt befanns väga 1700 siklar i guld, detta förutom de halsprydnade, de örhängen och de purpurröda kläder som de midjanitiska kungarna hade burit, och förutom de kedjor som hade suttit på deras kamelers halsar. Och Gideon lät av det göra en efod och satte upp den i sin stad Ofra, och hela Israel löpte där i trolös avfällighet efter den, och den blev för Gideon och hans hus till en snara. Så ser du någon som har en fin nådegåva och du tycker att den ska inte han få ha länge till, så börja berömma honom. Om du inte kan prisa honom som person och säga vad duktig du är, så prisa Gud när han hör på för den fantastiska nådegåva som han har fått, och håll på med det och håll på med det tills du ser att nådegåvan avtar. Det är ett utmärkt sätt. Därför att då har den funktion som finns i hans liv i kraft av en flödande uppenbarelse från Gud, den har övergått till att bli jordisk kunskap.